Här kommer nummer 3 i serien Tyresö i en föränderlig tid. Göran Magnusson berättar om gårdar och torp runt Albysjön, skvaller på kyrkbacken, kriminalitet och mycket, mycket mer på Radio Tyresö 91,4 med mig, Gunilla Grell Lundgren. I förra programmet talade han mycket om Uddby och Alby och vad som rörde sig däromkring. Ordet är ditt, Göran.
Nu har vi nämnt de här två gårdarna från 1409. Nu kommer den tredje gård från, som omnämns 1409. Med också ett eget gravfält. Och det är Gimmersta. Och då kan man se att här runt Albysjön på den här sidan så är det ju gamla boplatser från järnåldern. Både Gimmersta, Alby och Uddby har då egna gravfält. När det gäller Albys gravfält, det är ju komplett. Det har ju inte skett så väldigt mycket. Någon grav har väl försvunnit, men Uddbys gravfält, det är nog helt komplett också där bakom. Medan Gimmerstas gravfält, det har ju raserats till en hel del. För att det såldes ju då till sommarstugområde då i slutet av 1930-talet. Och ingen talade om då för dem att det var gravar. Så att vissa gravar har ju försvunnit. Men på några tomter i hörnan utav Arby Sjöväg, Ekstigen och Mellanvägen. Där ligger några tomter med gravar på. Det är väl fyra olika tomter. En tomt var ju rätt många gravar på. När den som ägde det då sökte om att få bygga på tomten så blev kommunen istället tvungna att lösa in den tomten. Så den ligger nu som en allmänning mitt i det hela. Mm. Medan de på tre andra tomter där varav en har en väldigt stor grav mitt på tomten. Sen även de andra två har massa gravar på sina tomter.
Du, gravfältet vid Alby, var ligger det?
Ja, det ligger ju precis bredvid den övre parkeringen.
Mellan parkeringen och slalombacken?
Nej, ja, där finns det också några gravar. Inne i trädgården vid prästgårdsbyggnaden finns det gravar. Ett par kullar som har gravar. Sen finns det ju då där man nu har majbrasan. Här uppe så finns det ju en kulle, en stor kulle, ja, det är en stor grav. Och sen finns det ju ett antal gravar inne, om man säger...
Inåt skogen kan man säga.
Inne mot skogen, ja. Där, ja. Emot det. Om man tar gångstigen mot Alstorp så är det inne i backen där precis. Ja. Ifrån övre parkeringen. Som det gravfältet ligger. Och det är ju väldigt tydliga gravar, stora gravkullar överallt där.
Och Uddbys gravplatser, de ligger bakom kaféet kan man
de
säga.
De ligger uppe på berget bakom kaféet allihopa.
Att man lade gravar på ett berg, var inte det konstigt?
Nej, de tre största gravarna vi har i det här området, de ligger ju på berg. En stort grav uppe på berget ovanför övre parkeringen mot Krusboda. Där uppe och Fårdala bebyggelsen där. Där ligger det en stor grav högst uppe på berget. Likaså om man tar och åker upp på Prästgårdsvägen och går in där masterna står idag, de här till mobilerna. Där finns det två stora gravhögar som ligger högst uppe på berget.
Har man täckte över gravarna med rösen då?
Ja.
Man kunde inte gräva i berget.
Nej, man täckte dem med sten.
Ja, så var det förstås.
Och då fick de här, det är alltså hövdingsgravar säger man ju att det är. För att de hade då uppsikt över markerna och nära uppåt och så vidare. Så att det har en viss rituell betydelse de här gravarna, att de ligger högt.
Ja, det var status att ligga högt förstås.
Ja.
Så var det såklart.
Men Gimmersta här nu, Där finns det då också i alla fall gravarna kvar till stor del. Det visar ju också då att Gimmersta har varit ett sen yngre järnåldern och varit ett brukat ställe. Och Gimmersta var en större gård förr i tiden.
Det är det gamla huset som ligger kvar där liksom mitt inne i bebyggelsen.
Det ligger kvar mitt emellan Mellanvägen och Gimmerstavägen. Och man ser det bäst nerifrån Mellanvägen. Om man tittar uppåt. Annars är det ju en massa andra hus som har kommit i vägen så att säga. Så man ser det inte så bra. Och det huset finns ju bevarat i väldigt bra skick. Och nuvarande ägaren är ju väldigt mån om att det ska, inte ska raseras på något sätt. Så hon har tagit väl hand om det. Och här har man ju då på det här stället, Gimmersta, där har man hittat vissa föremål. Den nuvarande ägaren, jag tror att det var, hon rev någon trappa eller vad det var, så hittade hon en gjutform. En liten gjutform, en decimeter stor, exakt likadan som jag hade när jag var grabb och gjort tennsoldater i. Det fanns ju utav gips då för man gör tennsoldaterna. Men den här gjutformen, den är i sten. Då sa jag, den där vill jag låna utav dig när hon visade. Och den ska jag ta reda på lite mer om. Så då tog jag den där stenen och så frågade jag då först en arkeolog som bor här i Tyresö. Och han hade aldrig sett eller visste vad det var. Sen frågade jag chefen högst på länsmuseet som var passerade Udby vid ett tillfälle då. Och frågade vad det kunde vara. Han sa, jag vet inte, ta kontakt med stadsmuseet. De gör stora utgrävningar och sånt, de borde ha träffat på något liknande. Och jag var till stadsmuseet och pratade med arkeologer där. De hade aldrig sett något liknande och kunde inte hjälpa mig. En kvinnlig arkeologen där, hon ritade av hur det såg ut och så vidare. Och sen åkte jag så småningom till Historiska museet. Jag ringde först och beställde tid hos en arkeolog. Rätt roligt förresten att det var hennes svärfar bodde på Tyresö, var Rafael Andersson, som hon visste vem var det var. Och, men hon, när hon fick, jag kom in där och fick, hon fick se ett sånt, det där begriper jag inte. Hon kallade till två andra arkeologer och de sa direkt vad det var. De hade aldrig sett det förut, men de hade sett något liknande. Det var en gjutform ifrån medeltiden där man gjöt spännen till skärpet som sitter längst ut på skärpet en liten bit där.
Så att den inte ska fransa upp sig.
Ja, på medeltiden var lite märkvärdiga, sa de, så att de ville ha den här metallen längst ut och visa sin status.
Var det tenn man gjöt i då, eller vad var det?
Ja, eller brons.
Brons kan det ha varit, ja.
Och de hade sett i lera. Och sen när man hade gjutit så hade man slagit sönder lerformen. Och om man ville gjuta igen så hade man fått gjort en ny form. Men det här var ju sten. Det här måste vara massproduktion. Så att de tyckte det var intressant att höra, se en sån här också. Och då får man ju tänka sig, varför fanns det detta på Gimmerstatorpet? En gjutform från medeltiden. Jo, vi hade ju våra industrier. Vi hade ju faktiskt, gjorde ju kläder här ute och så vidare. Kan det vara så att de hade hemarbete? Folk också. Och satt hemma och göt. Det måste ju ligga till någonting åt det hållet.
Ja.
Det är inte nog med det att man hittade, har hittat det där. Utan man har också hittat lite andra gamla grejer på Gimmerstatorpet.
Oj, vad har du för något?
Till exempel en krippipa har man hittat där. Man har hittat ett mynt.
Den här pipan, den är gjord i, är det horn?
Nej, krit.
Det har krita förstås när det heter krippipa. Ja.
Och här är ett mynt. Ett öres kopparmynt.
Vad tungt det är.
Och det myntet, det hittar man när man lade ett nytt golv inne i kåken. Och det är ju så, på förr så var man ju skitskepliga. Och det där skulle bringa lycka, så att det låg längst upp i en hörna som man la ju ibland någon fågeltass eller klor och man lite olika grejer och sånt. Och här hade man då lagt det här myntet för att bringa lycka och ta bort häxor och så vidare.
Ja, mynt i en sko har man ju hört talas om, men det var nog lite mindre mynt än det där. Och det här är ju stort som en nuvarande 5-krona kan man säga.
Ja, den är större än 5-krona.
Ja.
Jag äger ingen 5-krona så jag kan inte mäta. Sen hittar man en kam som låg uppe på en balk. Och den här formen på kammen, det är en av de allra äldsta kammarna som såg ut på det här sättet.
Ser ut som en luskam.
Ja, kammarna har ju haft olika utseende under århundradena. Men det här är en av absolut äldsta formen. Men i metall.
Är det koppar eller vad är det?
Nej, jag tror att det är... Vad heter det?
Brons.
Brons. Den här har jag väl tänkt jag skulle ta och ringa, men aldrig blivit av, till Historiska museet och fråga om man verkligen gjorde kammar redan för så länge sedan i en metall, i brons.
Den är ganska liten, den är ju...
Ja, den är inte mer än 5 centimeter.
Lång,
men den har kam på bägge sidorna.
Ja, precis som luskammar har.
Ja, och det är den äldsta. Jag har tittat i böcker hemma och det här är den äldsta typen av kam.
Ja, den har väldigt täta tänder åt ena sidan och lite glesare och längre åt andra sidan.
Det är ungefär som kammen idag. Om man köper så har du ju ena halvan tätare och den andra halvan lite glesare.
Ja, just det, fast då är de ju bredd.
Ja.
Hur gammal är kammen, tror man?
Jag vill inte gå in och säga att den är mycket gammal, så mycket säger jag. Men det där måste jag ta reda på, för att annars kanske man kommer...
Ja, det var det du sa. Ja.
Mm. Men det finns en där. Sen har de också hittat här en överdel till en ljusstake.
Ja.
Och den ser ju också en väldigt gammal typ.
Ja, och vad tung den är.
Ja.
Vad är det för material i den? Är det sten?
Det är nog sten. Nej, det är metall. Det är metall.
Det är metall.
Ja, det är det. Det är metall.
Vad vacker form det är på den.
Och det här har vi då fått utav förägaren till torpet, till museet.
Och här ser man vilken diameter ljusen hade på den tiden.
Ja.
Ganska likt våra nuvarande antikljus.
Ja, det är det. Det är samma form. Så att det har inte förändrats så mycket på den. Men det här är ju rätt roligt på att man har kunnat hitta och tagit del av de här.
Ja, visst. Packa inte ner dem, jag ska ta en bild av dem.
Det visar ju också att... Det är inte de vanliga bondhus eller torparstugor, rättare sagt, den här Gimmersta, utan det har varit så. Och där har ju bott trädgårdsmästaren på Tyresögods. Så bodde jag här under en viss tid på 1700-1800-talet ju, och det har ju även Öringe var ett torp under Gimmersta faktiskt, och brukades till Gimmersta en gång i tiden. Så det visar ju att Gimmersta har varit en stor gård, och det, i och med att det då också har det här stora gravfältet.
Var det självägande?
Nej.
Det lydde under godset?
Ja, men det var en av de stora gårdarna under godset.
Öringegården finns väl inte kvar längre?
Ingenting utav Öringegården.
Den fanns ju kvar ganska länge. Den revs väl inte förrän på 70-80-talet?
Öringe boningshus revs 2005 eller...
Ja, det är inte 10, så länge sedan.
2005, 2010 någonting.
Mm.
Så att det är ju senare. Där fanns det ju 2 boningshus. Men det kommer vi till senare. Man kan också se på Gimmersta här att då efterlyste man 1835 genom den här allmänna kungörelsen. Jag var inne på allmänna kungörelsen. Det hette ju då kunggörelse från början. Och då stod man upp i kyrkan när man läste den här kungörelsen. Det var ju kungen som hade skrivit under det hela. Och då stod man upp.
Och mässan i hand kanske.
Ja, mössan hade man nog i handen, fick man i alla fall inte ha på sig. Men det kan också vara så att det här var ju smart drag. För att då var man tvungen att resa på sig, då somnar man inte.
Och hade man inte kyrkstöt?
Jo, det hade man ju. Men det här fanns ju, var ju en annan typ då. Att läste man upp den här kungörelsen inför... Sen kom det ju så att kungörelsen blev en kungörelse på slutet av 1800, eller senare delen av 1800-talet. Och då kom ju kyrkstöten in också bättre då. För då stod, behövde man inte läsa på sig. Och då kunde man ju somna.
Kan du berätta vad en kyrkstöt är? Det kanske inte alla lyssnare som vet.
Ja, det är en stång som man kunde nå ända in i, långt in i bänkarna, som man kunde stöta till den som satt och sov.
Det var en person som hade det till uppgift att gå och väcka folk då?
Just det.
Innan de började snarka?
Ja, eller när de hade börjat snarka kanske det var. För att då störde han ju gudstjänst. Men de här kungörelserna, de var väldigt viktiga. För man gick till kyrkan delvis för att ta del av detta. Vi hade inte radio, de var inte läskunniga folket. Ingen hade råd att köpa tidning, och köpte man en tidning så kom den inte varje dag. Heller så det så, och radio och så vidare, så fanns inte någonting utav den upplysningen. Men i kungörelsen så talar man om, man efterlyste folk, man berättade om vilka man efterlyste från socknen eller så vidare. Till och med från hela landet. Lasse-Maja vet jag, jag har suttit och läst här om i Tyresö då när de efterlyste honom.
Jaha.
Och så att det var ju inte bara Tyresö och så vidare. I de här kungörelserna hittar man, där tar upp hela landet så att säga. Olika församlingar och sånt. Och marknaden på Ladugårdsgärde talar man om när den var där. Och man kunde till och med tala om när man hade tävlingar med hästar och sånt. Allt sånt här. Man kunde tala om kanske till och med insamlingar till socknar eller delar av landet där det var hungersnöd. Man hade ju sådana insamlingar. Och då vädjade man i kyrkan om att allmose, att de skulle skänka lite pengar. Man talade ju om när det var kommunalstämma. Och efter de här gudstjänsterna så var det ofta så att man hade sina sammanträden. Om man var vald till någonting, till exempel i kyrkorådet eller kyrkoskolrådet och så vidare. Så var de sammanträden, för då var de ju ända till kyrkan. Och då kunde man passa på att ha sitt sammanträde som gällde församlingen och socknen. Och sen efteråt så ställde man sig på kyrkbacken. Man träffades alla då från socknen. Man pratade och man kanske bjöd hem till fest. Då istället för att springa runt till varje gård och säga att nu ska ni komma hem och dricka kaffe och äta bröd, mat hos oss. Eller 460-årsdag så var det på kyrkbacken. Man kunde passa på att bjuda folk. Man kunde ventilera vad som hade sagts i kyrkan. Och prata om, ja men den där djupingen man efterlyste. Ja, det är ju den och den som jobbade hos den och den. Och så vidare. Så att det här var ju någonting som socialt höll ihop folket i kommunen, i socknen.
Och folket hjälpte till att jaga bovar också.
Jajamensan, det är klart att det var de tvungna till.
Ja. Vi kanske ska förklara för lyssnarna vem Lasse-Maja var. Det kanske inte alla vet.
Nej, det är ju en stortjuv som är känd i hela Sverige. Har gått till historien.
Han var väl utklädd till kvinna?
Ja, det var
därav
han.
Därav namnet.
Men ja, just det. Han var utklädd och han hör till, dels uppe vid Pungpinan var han ju, men han var också Västerås. Han,
ja, Sala vet
ja,
jag.
Så att det var en som rörde sig omkring.
Hamnade han inte rent av i Marstrand till slut?
Ja, det är kanske han till och med hemma i fästningen där. Ja,
ja, jag tror nästan. Det kan man kolla på Google. Ja, jag håller på att googla. Vi ska se. Lasse-Maja, nu kan jag läsa. Lars, Lasse-Maja Molin, född Larsson. den 5 oktober 1785 i byn Djupdalen i Ramsbergs socken i Västmanland. Död 4 juni 1845 i Arboga var en svensk förbrytare som företog stöldturnéer i främst triangeln Stockholm, Örebro, Västerås. Han kallade sig från 1809 Lars Molin och fick smeknamnet Lasse-Maja eftersom han periodvis levde som kvinna. Så var det med det.
Så var det med det, ja.
Nu återgår vi till den efterlyste Forsberg.
Men som sagt, vad man efterlyste den här drängen då, som hette Forsberg 1835 här på Gimmersta, som hade försvunnit. Men han hade stulit då en rutig bomullsväst och en ny bulldanssäck.
En ny vad då? Ska se vad Google säger. Tyg, vänta, jag hittar något här. Bulldan är en grov, tuvskaftad vävnad, mestadels i linne, men även av hampa eller jute. Bulldan har förekommit i Sverige åtminstone sedan 1500-talet och används till segel, säckar, grova kläder, handdukar med mera.
Och jag får med att jag har läst om bulldans rock. Jaha, men han har tagit en bulldanssäck och en nystålad yxa samt en släthyvel. Och han var cirka 35 år den här gubben. Men det roliga är då när man efterlyste kyrkan. Alltså man hade ju inte de här personnummer och sånt där. Utan man fick då berätta hur han såg ut och hur han var klädd. Mm. Och den här då var en medelmåttig växt, långlagt ansikte, bruna ögon och något mörkt knollrigt hår. Och han var klädd i mörkgrå vadmalsrock. Och en likadana byxor utav vadmal. Och han hade stövlar och blå klädesmössa. Så han var beklädd med duk i kullen och nedomkring. Så att på det sättet efterlyste man folk. Och jag menar, bytte man då kläder så var det ju inte så lätt att se dem.
Men så var det ju innan man hade nutidens efterlysningsmetoder. När man efterlyste folk på radio, då beskrev man dem ju så också.
Ja, så att det är personer ju först när vi börjar med personnummer som man då har bättre koll.
Ja, personen var vid försvinnandet klädd i bla bla bla.
Ja, och det händer ju fortfarande.
Friska tänder kommer jag ihåg att de sa ibland.
Ja, skelögd och allt sånt här. Ja,
och det är inte så himla länge sedan.
Nej, men du kan höra någon som har försvunnit idag som berättar om jomklederna. Därför att det är ju det, då är det ju den man är ute och letar efter.
Ja.
Så att det hänger ju kvar.
Ja.
Och på 1880-talet så bodde en skomakare här i torpstugan. Då hade jordbruket lagts ner uppe på Gimmersta. Det lades ner i mitten av 1800-talet, själva gården som sådan. Men brukades då under vissa tider ihop med Stormyra och Gimmersta var en enhet. Man hade en rättare på de två ihop. Gimmersta brukades ihop med godset ibland och i Storängen ibland. Och så småningom så kom det ju att brukas ihop med Uddby.
Stormyra, det ligger nästan mitt inne i skogen, va? På väg mot Visvas.
Det ligger mot Visvas, men man kör ju mitt, nya Stormyra. Det finns något som heter Gammelmyra och Lillmyra.
Just, ja.
Och sen är det den nya Stormyra som byggdes på början på 1900-talet. Men då fanns det ju en Järnström och han var sexman.
Sexman?
Ja.
Vad betyder det?
Det var så att prästen, han var ju en beläst man i byn. Det var ju definitivt han som kunde läsa. Sen kanske det fanns någon båtsman eller någonting så småningom som kunde läsa också. På mitten av 1600-talet så kom det en förordning som sa att prästen skulle ha sex män till hjälp för att sköta det hela. Han var automatiskt utsedd till att leda vissa nämnder som skolan och kyrkan. Och då skulle han ha 6 män som hjälpte sig. Vi hade 5 rotlar i Tyresö, de här indelningarna till militären då. Och vi hade 5 rotlar och då blev det ju en 6-man i varje rotel. Så att om vi hade, troligen hade vi bara 6 män i Tyresö ett tag då. Och han blev i så fall på det sättet en ordningsman inom denna rotel. Och det var han som hade och rapporterade och det var med den prästen hade diskussioner och så vidare. Det var alltså förtroendeman den här 6-mannen.
Han kunde läsa alltså?
Nej, det var inte säkert.
Nej.
Det var inte säkert. Utan däremot så hade han ju ett väldigt stort förtroende. Och det är ju många förtroendemän här som har inte kunnat läsa. Det ser vi ju, de har inte ens kunnat skriva sitt namn. Men de har varit förtroendemän för de har haft ett gott förstånd. Och det var ju viktigare än att kunna skriva och inte begripa något.
Det var viktigt på den tiden det.
Ja, och de här 6 männen då, det var ju då den som hade uppsikt över det hela och hade diskussionen med prästen om vad som i kyrkan och kyrkofrågor och sockenfrågor. Det har skett en viss förändring på 6 mannen.
Man kan få helt andra associationer.
Ja, men som sagt var så var det på den tiden.
Åter till gårdarna.
Det var Jimmersta det vi var inne och pratade om här. Och du ska inte tro att de här 3 gårdarna runt Dalbysjön var de enda. Utan sen har vi ju Solberga som ligger i Solbergaområdet nere mot Uddbyfallet ifrån om man åker från kyrkan.
Just det.
Och det huset finns ju kvar idag, en gammal gård. Och Solberga är också nämnt 1409 i de handlingarna. Några gravfält vet jag inte om att det finns där. Men däremot så finns det ju hålgropar i den trakten där också, i berget. Och hålgropar, det är ju någonting som man förknippar med vidskepelse. Man stoppade fett i de här groparna och hade någon ritual utav det. Här i Alby så hittar man ju då ett mellan 20-30 hålgropar här på ett berg. Så att det var inte bara en grop utan det är ju små urholkningar i berget som man då använde sig utav. Man har väl aldrig riktigt förstått vad jag har kunnat läsa mig till. Vad de här hålgroparna är till. Men man tror att det är för vidskepelse.
Har de kommit till genom inlandsisen också?
De har huggits ur.
De har huggits ur, jaha.
Ja, slipats ur. Och det finns ju väldigt mycket omtalat överallt i landet här. Såna här hålgropar. Solberga där, det är rätt märkligt när man tittar i de husförhörslängden. Så omkring 1790-1800 så ser man att befolkningen på gården utökas markant då. Och jag tittade då på perioden 1810-1815 så bodde det under den här tiden 35-tal personer på gården. Om man tittar på 1780-talet så var det bara några stycken. Men då hade den här perioden då utökat. Och det bara tyder på att man byggde ett nytt boningshus då. Och det boningshuset har ju i stort sett samma stil som den stora Öringekåken, Uddbykåken, Bollmorakåken. De här stora tvåvåningshusen och det har ju Solberga också. Så att omkring 1800 så tillkom en stor byggnation på Tyresö utav boningshus. Från små enplanskåkar till tvåvåningskåkar. Då så alltså 35-tal bodde det då under den här 5-årsperioden. Det är inte säkert alla 35 bodde där exakt samtidigt. Utan en del kan jag bo där 1810, 1811. En del bodde där 1813-14 eller så. Mm. Men inom den perioden så var det skrivet 35 personer där. Sen kan man ju läsa här i bouppteckningar efter folk där på 1828, så ser man ju då att det fanns en häst och en dragoxe och 4 kor på stället. Och lite senare så bodde en fjärdingsmannen på, och han var också skomakare här på Solberga. Torparna, nästan varenda torpare hade ett annat yrke också. Och det kan man konstatera varefter man pratar om torperna, att de var skomakare, de var slaktare, hovslagare och ja, massa olika yrken som behövdes inom ett sånt här. Alla gjorde inte allting, utan man tog hjälp av varandra. Man säger ju att kineserna har alltid hjälpt varandra genom att man tvättar varandras skjortor. Det här är ungefär samma stil, att slaktaren, han gick till torparen och som var även var skomakare. Skomakaren tog slaktarens skor och så vidare. Och det här förekom ju ända in på 1900-talet, att man hade olika yrken utöver att vara jordbrukare.
Det börjar nästan komma tillbaks nu med...
Ja, på vissa ställen så.
Och allt vad det heter. Ja. Hör du, de här yrkena, skomakare, sadelmakare, gick de ofta i arv? Att sonen tog samma yrke som fadern?
Ja, det gjorde det nog. Men det kan vi inte se i Tyresö. Nej. Eftersom inte generationerna har tagit efter varandra i Tyresö. Arrendatorerna, torparna flyttade och nya torpare kom hit.
Ja, just
det. Så att det är inte varit självvägande. Alltså kanske de bara varit här i 5 år. Och en del har inte varit här så länge när man tittar på. Och en del har varit här 10-15 år.
Mm.
Så att det har varit olika. Så att de kanske gick i arv, men inte i Tyresö.
Nej.
För att här flyttar man och bytte.
Ja. Varför var det så, tror man då?
Det är precis som statdrängarna. Man bytte, eller pigorna. Man bytte för man trodde man skulle få något bättre.
Ja, det är precis som idag. Man byter jobb för att få högre lön.
Ja, ja.
Mm. Ibland lönar det sig.
Ja, och ibland får man högre lön åt sämre arbetsvillkor.
Mm, ja.
Mm. Och sämre arbetskamrater.
Mm.
Så att det är inte alltid till fördel.
Du har nu hört nummer 3 i serien Tyresö i en föränderlig tid med Göran Magnusson. I nästa program fortsätter han att tala om gårdarna runt Albysjön, dagsverken på godset, hur man byggde ett torp, med mera, med mera. Radio Tyresö 91,4. Jag heter Gunilla Grell Lundgren.